God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintierbrevet och vi har kommit till del 9. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreaskapellet tisdagskvällen. Den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta i Korintierbrevet. Vi är framme vid del 9, men har jag skrivit och ändå så ska vi bara börja på kapitel 2. Men jag vill minnas att vi hade en ganska lång inledning där som vi hämtade från apostlärningarna också. Där vi, så vi kunde se på vilket sätt Paulus hade kommit till Korint. Och så hade vi också några timmar runt omkring själva Korintierbrevets tillkomst och översiktligt lite grann vad det innehåller och så. Så att timmarna går. Nu ska vi i alla fall ge oss på andra kapitlet. Jag satt någon timme här på eftermiddagen och repeterade upp lite grann. Och jag måste ju erkänna dig att det är inte helt enkelt att hålla reda på det här med visdomen och dårskapen och alltihopa. För att det blir lite krångligt. Vi är inte riktigt vana att tänka så som de tänkte på den tiden. Men det var ju så här, kommer ni väl ihåg, att i Korint, där var man inte splittrade så som vi tänker så att det fanns olika samfund eller olika partier i den meningen. Utan de satt där i sin husförsamling, kanske 30, 40, 50 personer. Men den här sociala etiketten som man hade i det grekiska samhället på den tiden, det hade följt med in i församlingen så att den tillämpades också i församlingen. Ja, vad var det för social etikett? Jo, det var till exempel att vid måltiderna så satt ju herrskapet för sig då vid bordet. Och tjänarna, de fick ju springa där och tjäna vid borden. Och så fick de äta efteråt förmodligen. Och var det så att det var några ytterligare, några som fick del av maten, höll på att säga lite löst folk ifrån gatan, så kanske de inte ens var inne i huset utan utanför. Det var inget konstigt med det, så fungerade det. Och jag tar nog inte alldeles fel om jag tror att det fungerade så i vissa sammanhang också i svensk kultur förr i tiden. Att herrskapet hade sin måltid och tjänarna fick äta efteråt och så. Så det var inte så märkvärdigt. Det märkvärdiga var bara att när den kristna församlingen uppstod och husförsamlingen hade sin måltid. Och nattvarden var ju en del i det här. Då tillämpar man samma mönster. Så att härskapet satt där åt och när vi kommer in i första Korintierbrevet, jag tror det är 11:e kapitlet där, så talar ju Paulus om att en del de äter så de blir övermätta och andra får nästan ingenting. Och vi förstår inte det, men det hänger ihop med den här sociala etiketten. Så att här hade man då i den meningen olika partier i församlingen och på samma sätt när man diskuterade det kristna tron och vad den betydde för dem i deras liv så kanske man inte alltid förstod saker och ting på samma sätt och då åberopade man Paulus förstås. Så att några sa att ja, men Paulus har sagt si och så och andra sa ja men Apollos då som var här. Han betonade ju någonting annat istället. Och så uppstod det diskussioner där man kanske medvetet eller omedvetet, kanske omedvetet eller medvetet spelade ut de här Apollos och Kefas och Paulus emot varandra. De var inte splittrade som vi tänker oss, men de var liksom i olika åsiktsfollor. Och kanske också splittrade i den meningen att de inte satt vid samma bord. Och när man då diskuterade med varandra så åberopade man de här auktoriteterna, men man åberopade också de världsliga grekiska filosoferna. Och man hävdade då den här visdomen och visheten och gnosticismen och stoiker och allt vad det hette för någonting, olika riktningar. Paulus säger, och dessutom gjorde man anspråk på att detta skulle vara andlighet. Så man skulle vara vis och så skulle man vara andlig. Och Paulus han underkänner alltihopa och säger att det där är egentligen bara dårskap i Guds ögon. För i Guds ögon så räcker det inte till på något sätt. I den här så kallade visdomen så betraktar man ju förstås korsfästelsen som en ren dårskap. Ren och skär dårskap. Och Paulus säger, ja men då ska ni veta att detta var det sätt, denna dårskap är Guds sätt att frälsa hela världen. Så att här, det som händer är att man spelar ut den världsliga visdomen, eller Paulus spelar ut den världsliga visdomen emot Guds visdom. Han spelar ut korset då som en dårskap. Dårskap för grekerna, men en vishet, en gudomlig vishet. Han kommer här också i andra kapitlet som vi ska börja på nu. Så kommer han att tala om de här andliga människorna. Som de tyckte själva i alla fall att de var väldigt andliga. De kallar han för oandliga. Och så talar han istället om de andliga, nämligen de som tror på Kristus. Det ska vi alldeles strax komma in på. Men det här, i och med att han spelar ut det här, och vi tror ju att det här skulle kunna vara ett tänkt tal, att alltså han har hållit det här talet och han har använt sig av ironi och han har använt sig av de retoriska knepen och sånt. Va? Men sen när man får det i skrift så här 2000 år efteråt så kan det bli lite krångligt, särskilt när man ska fördjupa sig i det. Men de förstod säkert vad han menade. Och då när han talar om, när han ska visa så att säga att dårskapen verkligen, alltså den här dårskapen som de menar, dårskapen, korset, att det verkligen är Gud i detta och att Gud verkar på det sättet. Då så visar han först i första kapitlet, vers 18 till och med 25, så talar han om korset som en dårskap. Sen i vers 26 och kapitlet ut så talade han om att korintierna, som ju själva inte var några förnäma människor. Alltså de här som inte kanske ens fick komma in i huset. Eller tjänare som fick servera vid bordet. Det var ju en dårskap att Gud hade frälst dem. Men det har han gjort. Och nu kommer han till den tredje dårskapen, om jag säger så. Det är det att han använder Paulus. För Paulus var ju svag och rädd och orolig. Och gjorde inte mycket väsen av sig. Och det är det vi ska läsa om nu. Vi läser då vers 1 till och med 5. I det andra kapitlet. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Så ni ser, han talar här om sin egen svaghet. Och han gör det på ett sådant sätt så att den där egna svagheten, hans rädsla och hans oro står så att säga i paritet med hela budskapet. Så det Paulus vill göra här är att han vill inte bara tala om att budskapet är dåraktigt och så, utan han vill tala om att han själv är ett med budskapet. Ni tycker att jag är svag och rädd och orolig, och det är ju riktigt, men det är därför att jag är ett med budskapet. Så både budskapet och budbäraren framstår som svaga, rädda och oroliga i de här kloka människornas ögon. Men för Paulus så är det inte någonting som han skäms för, utan tvärtom. Han är stolt och glad och till och med berömmer sig över att vara ett med det här budskapet. Och så säger han då i den första versen, när jag kom till er. Och det där kan vi ju läsa om i Apostlärningarna 18. Jag tror inte att vi tar oss tid med att gå igenom det, för det har vi tittat på så många gånger. Men ni kommer ihåg hur det var. Han var ju på flykt från Akaja ner till Grekland. Kom via Thessaloniki, Berea till Aten. Och i Aten, vad vi förstår, så var han ju helt ensam. Och där diskuterade han med filosoferna på Areopagen i Aten. Det finns inte belagt att han hade någon större framgång, men det står ändå att några kom till tro i Aten. Han kanske inte hade så stor framgång där, för man bara ser till texterna. Vi får låta det vara osagt. Men han var inte särskilt morsk, om jag säger så, när han kom till Korint. Korint ligger bara några kilometer utanför Aten. På den tiden var det ju tvärtom, för det var Korint som var den stora staden och Aten som var en liten förstad. Så han kommer då in i den stora staden Korint, som är den tidens huvudstad kan man väl säga, en stor stad med massor med nyinflyttade människor, hundratusentals människor i befolkningen, många nyinflyttade. Och när han kommer dit så tar han sig till synagogan och han predikar i synagogan och han får ju stort motstånd ganska så per omgående. Så han var säkert inte så stor och stöddig när han kommer till Korint. Och det är precis som man säger här i tredje versen, att han var svag, rädd och mycket orolig. Men han hade ändå bestämt sig för att predika Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det verkar som att det var den svaga punkten. Alltså hans kritiker, grekerna, tyckte att det var dårskap. Och judarna, hans kritiker, judarna, tyckte att det var en stötesten. För de såg ju fram emot Messias. Messias var ju den kommande kung David, så att säga, i ny gestalt. Det kunde man tänka sig. Men att han skulle bli korsfäst och uthängd som en annan brottsling, det var en stötesten för dem. Så han hade motstånd, Paulus, både från greker och från judar. Så var det när han kom till dem. Sen tycker jag att jag ska bara påminna om det där ordet bröder, som jag har sagt redan tidigare. Att varje gång det står bröder så skulle det lika gärna kunna stå bröder och systrar. Nu är det sagt. Han kommer till dem inte med stor vältalighet eller hög visdom, står det. Alltså han har ju gett prov här i brev på att han är en utmärkt retoriker. Han kan retoriken. Men det är möjligt att det är så som, eller väl troligt att det är som Paulus säger här, att även om han var en god retoriker så var det inte den vältaligheten och den höga visdomen som gjorde att de kom till tro. För det var ju fortfarande ett dårskap det han sa, även om det skulle varit retoriskt vältaligt. Och sen får man väl tro ännu en gång då att han faktiskt var svag, rädd och mycket orolig. Jag ska komma tillbaka till de där orden alldeles strax. Ni som har folkbibeln, ni ser att det står en stjärna där vid Guds hemlighet. Och det är nog värt att kommentera det också. För här står det i folkbibeln att han, Paulus, predikade Guds hemlighet för er. Guds mysterion. Mysterion på grekiska, hemlighet. Och så står det då en stjärna och där står det då att i andra handskrifter så står det inte Guds hemlighet utan Guds vittnesbörd. Och en utav kommentarerna, jag har två stycken tunga kommentarer om jag säger så. En utav Gordon Fee, en evangelikal exeget, och en utav Collins, en katolsk exeget. De har olika åsikter om det där. Men Gordon Fee då, den här evangelikale, han menar att det inte ska vara Guds hemlighet, utan förmodligen så skulle den där texten som säger att det ska vara Guds vittnesbörd, det är det som är det riktiga. Jag ska strax förklara varför. Bara för er som inte kommer ihåg det, att ni vet ju att grundtexten, om vi nu bara håller oss till första Korintsebrevet, finns ju inte i original. Man hade ju inte arkivsäkert bläck på den tiden, utan det finns ju delar, stycken, fragment utspridda. Och det beror på att man kopierade de här genom att skriva av de här texterna. Och de distribuerades ju, så det fanns ju inte bara en rulle, så att säga, ett brev till Korint, utan det här skrevs av och skickades till Efesus och det skickades till Antiochia och det skickades till Rom. Och man läste ju Paulus brev, de spred ju dem. Och sedan när de här rullarna blev för gamla och skriften började vittna, så förnyade man ju dem och skrev de nya. Och det gör att vi har ju inte tillgång till originalen, utan vi har tillgång till kanske kopiernas kopior eller kopior. Och det vi har tillgång till är en mängd olika. Och så har då forskarna fått pussla ihop det här. Och då överraskas man ju av att se att de stämmer. Det går alltså att pussla ihop det. Det går att pussla ihop det på ett sånt sätt så att man faktiskt ser att det här stämmer alldeles utmärkt. Men så finns det kanske ett och annat ord där det står Guds vittnesbörd på en skrift i Korint, och så står det Guds mysterium på en annan som man har hittat i Rom, och så stämmer det inte riktigt överens. Och då måste man ju välja vilket man tror är det mest ursprungliga. Och det är ju sammanhanget som avgör det, i regel. Här är man då lite osäker på vilket som är det ursprungliga ordet hos Paulus. Skrev han Guds hemlighet eller skrev han Guds vittnesbörd? Och den här Gordon Fee då, som hellre vill att det ska stå Guds vittnesbörd, att man ska föredra det ordet, han tänker så här. Att det handlar om att han predikade Guds vittnesbörd. Vad är Guds vittnesbörd? Jo, det är ju talet om korset. Gud vittnar för oss genom korset. Korset vittnar om Guds vishet. Det är ju det han har skrivit om här i hela första kapitlet. Och det här skulle då vara, kan man säga, avslutningen på det resonemanget. Det ligger liksom i linje med det han har sagt tidigare. Att det plötsligt skulle stå om Guds mysterion här är liksom en helt ny tanke. Så därför så menade Gordon Fee att det borde stå Guds vittnesbörd. Och det borde syfta på, när jag predikade så predikade jag Guds vittnesbörd. Alltså talet om korset. Och så står det ju också i andra versen. Jag hade nämligen bestämt mig för att göra just det. Predika om Kristus och honom som korsfäst. När det är sagt, så om ni tittar vidare så kommer ni till vers 7. Där står det Guds hemliga vishet. Och där står det mysterium. Och där är man helt överens. Men då betyder det för Gordon Fee, som ville underkänna Guds hemlighet, det ordet i vers 1. Han säger att det är här i vers 7 som ordet mysterium ska användas. För här kommer hela den tanken in. Och läser man sen i vers 7, 8, 9 och 10 så står det om den där visheten som var dold ifrån begynnelsen. Det handlade verkligen om Guds mysterium. Så där kommer den tanken in. Man kan ju tycka att det är en bagatell, men eftersom det står en stjärna där och en not, så vill jag ändå att ni skulle ha med det. Den här katolska exegeten, han har däremot Guds hemlighet redan i vers 1. Det kan vara alltså på båda sätten, kan vi väl säga. Ska vi säga någonting om Guds hemlighet också, mysterion? Därför att den där nya tanken, det är nämligen så att för grekerna så var detta med mysterion och mysteriet inte något främmande. Det fanns i de grekiska religionerna. Det finns i de grekiska gudasagorna. Allt det här är omhuldat och kallas för mysterion. Det till och med kallas för mysterion så mycket så att man talar om mysteriereligionerna. Och de grekiska gudarna och det grekiska sättet att dyrka sina husgudar och så, det är mysteriereligioner. Och i de här mysteriereligionerna så finns oftast, de är esoteriska. Det betyder att man kommer in i den här religionen, den här mysteriereligionen, men man vet inte riktigt vart det ska sluta. Så det finns en sorts kontinuerlig uppenbarelse i den här relationen, i den här religionen. Ungefär som det är i hemliga ordnar och sånt. Det är också såna här mysteriereligioner. Man liksom blir upptagen i första och andra och tredje graden, men man vet inte vad som kommer i 56 och 7. Det är alltså esoterisk kunskap. Det betyder att det blir förnyad kunskap hela tiden, kanske ändrar sig under resans gång. Och så uppfattade grekerna ordet mysterion. Och därför så menar Fido att det är lite märkligt om Paulus då skulle använda det ordet här, när han ju faktiskt inte talar om det. Det gör han ju sedan i vers 7, 8, 9. Då talar han om hur det var dolt ifrån början och sedan uppenbarades Guds vishet i Kristus Jesus. Men inte här, att han predikade Guds mysterium. Men som sagt, där de tvistade lärde. Därför att för judarna så var det någonting helt annat. Mysterium för judarna hade ett annat innehåll. Där var det inte frågan om någon föränderlig kunskap eller någon kontinuerlig uppenbarelse som ändrade sig. Utan Guds mysterion i Gamla testamentet, det är Guds, precis som det kommer i 7-8 versen sen, det är det som är dolt, det som Gud inte har uppenbarat. Men när han uppenbarar sig genom Jesus Kristus, då uppenbaras någonting som sedan aldrig kommer att förändras. Utan det är den fulla uppenbarelsen. Alltså, mysterion har att göra med det eskatologiska, har att göra med att Gud ännu inte har uppenbarat sin frälsningsplan för världen. Men när Jesus Kristus kommer, då uppenbaras Guds frälsningsplan en gång för alla på ett fullkomligt sätt. Och det är ett eskatologiskt skeende. Det osynliga har blivit synligt, trätt fram och blivit synligt. Och det sker en gång och sedan inte mera. Så det är därför som vi som kristna inte kan tänka oss att det skulle komma till ny kunskap till Nya testamentet. För den uppenbarelsen är redan given. Så här är två olika sätt att tänka på det där ordet mysterion. Jag ska komma tillbaka till det när vi kommer längre in i andra kapitlet. Just detta med att det eskatologiska avslöjas, att Guds hemlighet uppenbaras. Dessutom är det ju så att Gud vill uppenbara sin hemlighet. Han vill ju att människor ska förstå vem Jesus Kristus är och vad korset är. Så det är inte någonting som man håller inne med eller liksom uppenbara lite grann då och då. Utan det här vill han ju ska avslöjas helt och fullt. Alltså motsatsen egentligen till den esoteriska kunskapen. Sen är det också som så, det ska vi säga med det här ordet mysterion, att när Paulus talar om att allting har uppenbarats i Jesus Kristus, så att här har vi allt det vi behöver veta för vår frälsning, här uppenbaras allting, då visar det sig att Guds frälsning genom Jesus Kristus, genom den korsfäste Jesus Kristus, är inte bara eskatologisk, utan den har eskatologiska konsekvenser. Alltså det som sker på Golgata kors har betydelse för alla människor genom alla tider. Så det får fullt genomslag genom Jesus Kristus. Och det är därför som man kan säga på andra ställen att när Kristus dog och dog för oss, så dog han inte bara för oss, utan han dog för alla människor i hela världen. Även för de som inte tror på honom. Alla är försonade. Så det får enorma konsekvenser detta med Golgata kors. Och det är det han kommer att tala om också längre in i andra kapitlet. Men om vi tar då vers 3. Han kom svag, rädd och mycket orolig till er. Jag kanske ska börja med de där orden när jag kom till er. För ni ser att i den första versen så står det: när jag kom till er bröder, så var det inte med stor vältalighet och så vidare. Där är det bokstavligt översatt. Det är helt rätt och riktigt. Det handlar om när han kom till Korint. Men där i vers 3, där är folkbibeln översatt: när jag kom till er. Där står det inte så på grekiska, utan där står det på ett annat sätt. Så att där borde det rättligen översättas: när jag var hos er. Alltså inte när han kom, utan under hela sin vistelse. När jag var hos er. Och så tror jag det är översatt också i Bibel 2000, så är det översatt: när jag uppträdde bland er. Så där är det en annan översättning. Så det handlar uppenbarligen inte om hans ankomst, utan det handlar om hans varande ibland dem. Det betyder att han var inte bara svag och rädd och orolig när han anlände i Korint. Och att han sen kom över den där rädslan på något sätt. Han var i Korint, stod det inte att han var där 1,5 år i apostlärningarna. Och sen ytterligare en tid. Under hela den tiden var han rädd, svag och orolig. Han var alltså sådan till sitt väsen. Och det var ju också någonting som jag vet från andra ställen i Korintsebreven. Någonting som man höll emot Paulus. Man sa att han var så stursk när han skrev andra Korintsebrevet och när han inte var närvarande. Och han uppträdde som en apostel i sina brev, men när han var närvarande så hade han inte varit så där stor och stöddig. Så det höll man emot honom. Och eftersom man höll det emot honom så var det väl förmodligen så också. Han säger ju det själv med. Så han var förmodligen en ganska ödmjuk människa, den här Paulus. Försiktig på ett sätt. Och då är det som så att när man tittar på det här första ordet svag i vers 3. Så heter det asteneia på grekiska. Och det är ju lite speciellt. Jag har skrivit att ordet finns i på en del andra ställen också. Den första, nu ska vi se här, 25. Ja, 1:25 finns ordet. Om ni tittar där, kapitel 1, vers 25. Där står det Guds svaghet, Guds asteneia är starkare än människor. Och det står i vers 3 där förstås, ja. Ja, jag har flera ställen. Jag tror inte vi bryr oss om att slå upp det där. Jag ser att vi gick igenom det här när vi gjorde Galaterbrevet. För där i Galaterbrevet så är ordet asteneia översatt med sjukdom. Och det är ju den spekulationen man har haft när det gäller Paulus. Vad var det för sjukdom som han led av? Och ni vet att han avslutar en del av sina brev med att säga att se här skriver jag med egna stora bokstäver och så. Och att det skulle handla om att han hade någon ögonsjukdom som han levde med. Och det hör också till saken att ordet asteneia oftast syftar på en fysisk sjukdom. Men inte alltid. Det behöver inte vara en fysisk sjukdom. Och då är det frågan om hur vi ska förstå det här. Det finns egentligen inte något bibelställe där det står asteneia, där det är alldeles uppenbart att det är en sjukdom. Så det där vet vi inte. I sådana fall skulle det ju ha översatts här med att han var sjuk, rädd och mycket orolig. Men så står det inte översatt. Vi kan titta i andra Korintherbrevet 12. Där finns ordet och där är sånt där ställe som diskuteras. Andra Korintherbrevet 12, vers 7. För att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i asteneia. Vi kan gå tillbaka till första Korintherbrevet. Där har jag i kapitel 4. Finns ordet också i vers 9. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är asteneia. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. Och när vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder. Och så är det fortfarande. Så här beskriver han också asteneia. Men där stannar inte vid en sjukdom, utan det är hela hans tillstånd på något sätt. I första hand så handlar det om den yttre förföljelsen. Och så kan man läsa om det i Gamla testamentet. Därför att Där står det ofta, det står till och med om törntaggen i köttet i Gamla testamentet, och då handlar det om Israels fiender som tränger dem så hårt. Och man förföljer dem, och man får tag på dem och misshandlar dem, och man skämmer ut dem på olika sätt. Då används det här ordet asteneia. Och nu verkar det som att Paulus ser det på samma sätt. Men som ni märker, och då är vi tillbaka där vi var i andra kapitlet, som ni märker beklagar sig inte Paulus över det här. Utan han till och med berömmer sig utav det. För det här gör ju, för det första så är han ju helt förenad med den korsfäste Kristus på det sättet. För den korsfäste Kristus var ju uthängd och utskämd, bespottad och hånad. Och nu är Paulus, behandlar man Paulus på samma sätt. Han som är Kristi ställföreträdare. Och Paulus han liksom förenar sig med Kristus på Golgata kors. Och han ser det här som att det finns en trovärdighet mellan budskapet, dårskapen som Gud predikar, och hans eget liv. Han är ett med det livet. Och därför så finns det också en stor grad trovärdighet hos Paulus. Han kommer inte med retorik och vältalighet och försöker övertala någon. Utan han visar inte bara genom sin förkunnelse utan med hela sitt liv att Gud verkar på det här sättet, genom den här dårskapen och genom den här dåren som är han själv. Jag har skrivit upp ytterligare några bibelställen här där man kan se hur han berömmer sig av det här. Om vi tittar i andra Korintherbrevet igen då. Kapitel 6, vers 4. Vi under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Under lidanden, nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upplopp. Och så vidare. Jag kan läsa vidare ända till och med vers 10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. I det 11 kapitlet, andra Korinthierbrevet 11, vers 30. Där säger han, då har han en likadan uppräkning här. Ni ser i vers 21. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre. Det vågar jag också. Så han rider nästan lite grann på det här att de behandlar honom och kallar honom för en dåre. Så räknar han upp allting som han fått utstå, och så kommer det i vers 30. Om jag måste berömma mig så vill jag berömma mig av min asteneia, av min svaghet. Han är förenad med Kristus i svagheten. Det finns ytterligare sådana här bibelställen. Romarbrevet 8, vers 17 till och med 27. Vi behöver inte slå upp det nu. Filipperbrevet 1, vers 29 och 30. Eller Kolosserbrevet 1, vers 24 till och med 27. Så på det här sättet bekräftas det där med Guds dårskap. Guds dårskap är korset. Guds dårskap är att korintierna har kommit till tro. Guds dårskap är att han använder en sån dåre som Paulus till det här. Och så bygger han under bevisföringen på att Gud verkar på det här sättet. Det står också, det ska vi väl ha med för att det här ska bli färdigtänkt så att säga. Det står så här i vers 4, alltså första kor 2:4. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, alltså retorik, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och den där bevisningen i ande och kraft, det är alltså att trots denna svaghet, trots detta utblottade och föraktade liv som Paulus tydligen uttrycker, så kommer människor till tro. Och därmed så visar sig ju kraften i budskapet. De borde ju inte lyssna på honom. Man borde ju vifta bort en sån som Paulus. För att inte tala om att vifta bort ett sånt budskap. Som är ett dårskap. Budskapet är ju dåraktigt. Och ändå kommer människor till tro. Alltså finns det en enorm kraft i budskapet. Det står så här. Jag har skrivit upp några bibelställen som jag gärna vill slå upp och läsa. Först är det ju Matteus 7. Det är ju Jesus själv som talar där. Det är ju bergspredikan. Och bergspredikan slutar med de här orden. Vers 28. Matteus 7, 28. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Och jag har funderat på vad det var för någonting som gjorde att Jesus uppfattade så. För hans undervisning skiljer sig inte så väldigt mycket från skriftlärda. Men det skiljer sig tydligen på den punkten att han undervisade med auktoritet och inte som de skriftlärda. Det fanns någonting i tonen. Det fanns en trovärdighet i orden. Det fanns en överbevisning i ande när Jesus talade. Och människorna upplevde sannolikt inte någon fördömelse, utan de upplevde som om Gud själv var där för att hjälpa och befria och frälsa och upprätta dem. Sannolikt var det på samma sätt när Paulus talade. Det fanns någonting som befriade, som frigjorde och som gjorde att människor kunde nystarta sina liv. Andens kraft. Titta också i Apostlärningarna 1:8. Där jag läser det. Apostlärningarna. När Jesus ska skicka ut sina lärjungar så säger han till dem här på himmelsfärdsdagen: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och så vidare. Vittnen på grekiska, det är ju samma ord som martyr. Så ska ni få kraft, era liv ska vittna om trovärdighet, om sannfärdighet, om rättfärdighet, om helighet. Ni kommer att predika om det, ni kommer att tala om det, men era liv kommer att tala för det ni talar om också. Och människor kommer att uppfatta det. Men ni måste vänta till den helige ande kommer över er. Då kommer kraften. Kapitel 4 i Apostlärningarna. Där står det i vers 33. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesus uppståndelse, och stor nåd var över alla. Alltså med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet. Vad är det för något? Jag kan inte förstå det på annat sätt, att det måste finnas någon sorts inre överbevisning. Alltså det är ju inte formuleringskonst vi pratar om. Det är någonting annat som händer när de talar. Romarbrevet står det så här, kapitel 1. Och det är kanske det närmaste vi kan komma när jag tänker efter. Romarbrevet 1, vers 16. Där Paulus säger: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Alltså, som jag har sagt det tidigare, men jag kan inte utgå från att alla som hör det här har hört vad vi har sagt tidigare. Särskilt inte när det gäller så här viktiga saker, så måste man nog säga om det. Evangeliet, förkunnelsen, predikan av Guds ord handlar inte om Guds kraft. Det är inte en beskrivning av Guds kraft, utan det är Guds kraft. I förkunnelsen, i vittnesbördet, så verkar Guds kraft. Så när människorna hör evangeliet så blir deras ögon öppnade. De förstår trovärdigheten. Det slår dem när de lyssnar på Paulus. Och det verkar kraftfullt. Även om budskapet skulle vara dåraktigt. Eller kanske just därför. Eller trots att budskapet verkar dåraktigt. Vi hade det också i första Thessalonikerbrevet 1:5. Det har vi ju gått igenom i detalj. Men där stod det, om ni minns. Ett ögonblick, första Tess 1:5. Ty vårt evangelium, och det här förresten, Thessaloniker, det var ju där han hade varit precis innan han kom till Korint. Thessaloniker, Berea, Aten, Korint. Och det var bara någon eller några månader innan som han hade varit i Thessaloniker. Och när han skriver till Thessaloniker så skriver han så här. Vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft och den helige ande. Och det gav full visshet. Och så kommer det ytterligare. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Och vad vi gjorde för er. Så här finns alltså en kraft i orden. Men också hur vi uppträdde bland er. Det skulle varit intressant där förresten. Och kolla upp där i grekiskan hur vi uppträdde bland er i första Tess 1:5 och jämföra det med det som vi läste här, det som jag sa. Jag sa ju så här att det skulle översättas svag, rädd och mycket orolig uppträdde jag bland er. Alltså det var ju, så står det ju i Bibel 2000. Om det nu står likadant i grekiska, det är ju inte omöjligt. Alltså när Paulus är ibland dem så är han inte, så ser det inte ut att vara mycket för världen. Men orden, budskapet i sig är så sant och trovärdigt. Och kombinerat med den här ynklige mannens uppträdande eller hans ödmjukhet så blir det en överbevisning i ande och kraft. Kom ihåg hur vi uppträdde bland er. Vi kom inte och gjorde oss märkvärdiga. Vi talade underifrån. Men ingen kunde stå emot kraften i förkunnelsen. Och i budskapet. Och så säger han då, går vi tillbaka till första Korinthierbrevet 2. Det var ju i vers 5 nu då, den sista versen där i det här avsnittet. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Alltså människor skulle inte tro på Paulus därför att Paulus var så en god retoriker. Man ville inte att människorna skulle sätta sin lit till Apollos eller Kefas eller till Paulus. Utan man ville att människor skulle sätta sin tro till budskapet eller till Kristus som verkar i det här budskapet. Och det är väl helt avgörande än idag om jag inte tar fel. Att när människor kommer till tro i vår tid så vill vi ju att de ska komma till tro på Jesus Kristus som Herren. Och vi vill att budskapet ska vara det som lyfter och befriar och bär. Inte därför att någon har övertalat dem. Ja, man önskar att vi kunde få se hur människor kom till tro oftare. Men jag tänker på de som jag känner och som har kommit till tro här under senare år. Inte minst genom alfakurserna. De har ju kommit till tro på budskapet. I alfakursen sitter man ju i all ödmjukhet där och pratar med varandra. Och man kanske försöker övertyga lite då och då. Men de som kommer till tro under en process där man kommer till tro på budskapet. Och det är så viktigt. För det är det som ska bära sedan resten av livet. Så Paulus var inte alls mån om att framstå som någon stor predikant. Eller tävla med de här andra som var så visa och kloka i sina egna ögon. Tvärtom så kunde Paulus då vara skrytsam med sin bräcklighet. Då har vi gjort de delarna. Och då är det som jag har sagt att här kommer då Guds dårskap fram i form av talet om korset. I form av att korintierna kommer till tro och i form av Paulus och hans uppträdande, eller hans person. De här verserna, 1-5 i andra kapitlet, är alltså den sista tredjedelen av de där tre. Men samtidigt så är det en övergång till det som nu ska komma, nämligen resten av det andra kapitlet. Och det, resten av det andra kapitlet, som fortsätter han att tala om Guds visdom. Vi delar upp den i tre delar på så sätt att jag först läser verserna 6-9. Och där handlar det då om Guds mysterion, alltså det som var dolt, det som ingen människa kände till. Sen kommer vi till vers 10-13 som handlar om att detta mysterium har blivit uppenbart. Men de där verserna 10-13 handlar inte bara om att det har blivit uppenbart, utan det talar också om för oss hur det har blivit uppenbart. Det har blivit uppenbart genom anden. Och det ska vi återkomma till. Och sen i vers 14-16 så är det en sorts sammanfattning, kan man säga, där Paulus då talar om de människor som inte har fått det här uppenbart för sig. De här som är så stora och märkvärdiga i sina egna ögon. De som var så visa och andliga i korintiernas ögon, de kallar Paulus för oandliga. Och sen alla de som har fått ögonen öppnade för vem Jesus Kristus är, de som har tagits in i Jesus Kristus, de kallar han för de andliga. Eller till och med för de, ska vi se, olika översättningar. Han kallar dem till och med för de fullkomliga. Det har det redan i vers 6. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. Fullkomliga, de mognade, de andliga. Men vi kanske ska göra som så att, nu hinner vi inte så långt, men vi hinner börja i alla fall på det. Vi börjar alltså med läsa från vers 6-9. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Här är två saker som vi måste ha med för att komma rätt redan ifrån början i vers 6. Och jag tror vi tar det på det här sättet. Vi börjar med att fråga vilka är de fullkomliga i vers 6. Och för att ge facit på en gång så är de fullkomliga är lika med de kristna. De som har kommit till tro, det är de fullkomliga. Och det är väldigt viktigt att ha det klart för sig. De för vilka anden har uppenbarat vem Kristus är de fullkomliga. Och fullkomliga heter på grekiska teleios. Och det kommer utav ett ord som heter telos. Och telos betyder slut, mål, fullbordan, fullkomning. Och då är det så här att hela gamla testamentet, ända ifrån Abraham och hela Israels historia och lagen och lagens syfte alltihopa, talar om att en dag så ska allting bli fullkomnat. En dag så ska mänskligheten nå sin fullkomning, sitt mål, sitt telos. Paulus undervisar på andra ställen att detta telos, det är Kristus själv. För Kristus kommer från den himmelska världen. Han kommer ner med det fullkomliga. Han uppenbarar det fullkomliga. Och när en människa få syn på och få veta vem Kristus är eller bli upptagen i Jesu Kristi lärjungaskap, då har den människan kommit in i det fullbordade, kommit in i det fullkomliga. Detta gäller alla kristna. Så fullkomliga, mognade kristna, andliga människor, det är alla de som är troende och inga andra. Och därför så lägger också märke till det andra där som står där. Han säger så här: vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. Lägg märke till det lilla ordet vi. Det är som om Paulus här inkluderar alla. Han inkluderar inte bara sig själv och sitt eget arbetslag, utan han inkluderar korintierna. Vi talar om vishet. Vi, det är alltså korintierna, är med i det här samtalet. Och det spelar ingen roll ifall de har åberopat Apollos eller Kefas eller Petrus eller Paulus eller så, utan han har ju lett alla människorna till Kristus. Och alla som är kristna, de är intagna i Kristus. Alla som är kristna är bland de mognade, bland de fullkomliga. Till skillnad mot de som inte är i Kristus. Det är de som är de oandliga. Fast grekerna och korintierna, de hade ju uppfattat precis tvärtom. De trodde ju att de här filosoferna och stoikerna och de som åberopade Apollos och Kefas, att det var de som var kloka och visa. Men så är det ju inte alls. Utan de räcker inte till. Klok och vis, det är man bara i Kristus. Det skrev han väl förresten i det första kapitlet också. Han skrev så här i vers 7, första kapitlet. Ja, vi kan ta vers 5. I honom, alltså i Kristus, har ni blivit rika på allt. I fråga om allt tal och all insikt och så vidare. Så när vi har blivit intagna i Kristus, då har vi fått del utav allt som Gud kan, så allt vad Gud är och vill göra med oss. Det här, här står det då de fullkomliga i vers 6. Det är i folkbibeln, och jag ser att i Bibel 2000 står det andligt fullvuxna. Och i Gerts översättning så står det mognade kristna. Och nu är det viktigt att ni håller fast vid den här tanken. Och att ni bejakar den här tanken. Och att ni har den här tanken som utgångspunkt. Därför det finns ett misstag som har ägt rum, inte minst i västerländsk kristenhet. Och det är det misstaget där man säger att, där man tänker esoteriskt. Alltså att det finns kristna som är spädbarn i Kristus. Det finns kötsliga kristna. Det finns omognade kristna. Och så finns det kanske några fullkomna. Att det finns alltså en sorts grader emellan de kristna. Så undervisas det, så tänks det allt för ofta. Och så jämför vi oss med varandra. Men med den utgångspunkten som jag gav er så kan man inte tänka så. Att vi har helgats olika, att vi har fått syn på olika delar och så, det är ju en sak. Va? Att vi den meningen är olika. Men i grund och botten så är vi alla, har vi alla nått målet när vi är i Kristus. Vi är alla fullbordade i Kristus. Och där finns inte någon skillnad. Där finns en enhet i Kristus. Och det är jätteviktigt att ha med sig det. Ja, men varför är det så viktigt då? Jo, därför att det står för att man inte ska jämföra sig med varandra, som jag nyss antydde. Men också för att vi ska förstå fortsättningen av det som står här. Ja, men talas det inte om spädbarn i Kristus här då? Står det inte i tredje kapitlet till exempel, vers 1, står det inte där? Det säger Paulus: jag kunde inte tala till er som andliga människor, utan som till kötsliga människor, som spädbarn i Kristus. Ja, men det är just det som är problemet. De är andliga människor, de är fullkomnade i Kristus, men de beter sig som om de inte vore det. Och det är det som är själva problemet. Hängde ni med, ska jag säga det en gång till. De i Apollos och de som höll sig till Kefas och de som höll sig till Paulus och så vidare, och som drog åt olika håll, de är alla fullkomnade i Kristus. Men de beter sig som om de inte vore fullkomnade och förenade i Kristus. De agerar tvärtom, och det är problemet. De brister alltså i insikt. Så därför så säger han inte, han säger inte att han inte kunde tala till kötsliga till dem, att han inte kunde tala till dem som han, alltså, så här, han får börja om från början. Problemet är att han måste tala till dem som till kötsliga människor, som till spädbarn i Kristus, men de är inte det. Men han måste behandla dem som om de vore det, därför att de beter sig på det sättet. Och jag har tänkt på det när jag har mediterat över det här och tänker på våra egna sammanhang. För vi, tror jag, i väldigt hög utsträckning jämför oss med varandra och bedömer oss som om vi vore olika i Kristus. Om vi nu inte skulle göra det, utan när vi istället skulle se på varandra som varandes i Kristus eller varandes icke i Kristus, så skulle det förändra ganska mycket. Om vi nu skulle tänka på alla de som är döpta in i Kristus. Är man döpt som är intagen i Kristus, det är det handlar om. Ja, men de som inte är troende då? Ja, där har du ju verkligen problemet uppenbarat. Här är människor som är döpta in i Kristus, men som lever som icke-troende, som inte är troende. Märker ni motsättningen? Det finns människor som är kristna, men som inte tar sitt lärjungaskap på allvar. Det vill säga som agerar tvärt emot vad de egentligen borde göra. Om jag nu ser alla människor också, om jag nu ser kristna människor som är likgiltiga eller som inte tar sitt lärjungaskap på allvar eller som inte ens vill bekänna Kristus som Herre och så vidare, då är det ju lätt att jag dömer dem som icke fullkomliga. Tänk om jag skulle göra tvärtom. Tänk om jag skulle betrakta dem som att de är i Kristus, och inte bara betrakta dem, utan de är i Kristus fast de beter sig som om de inte vore i Kristus. Och istället skulle tala om hur vi borde bete oss i Kristus. Människor som inte tar sitt lärjungaskap på allvar, men tänk om jag skulle ta deras lärjungaskap på allvar. Om jag skulle kunna relatera till en människa som är kristen men inte tar sitt lärjungaskap på allvar. Om jag skulle kunna relatera till henne som om att hon skulle ta sitt lärjungaskap. Jag tar ditt lärjungaskap på allvar. Ja, men du är ju en kristen. Ja, men Kristus har ju öppnat dörren för dig. Ja, men du har ju fått del av den heliga ande. Nej, men det tror inte jag, säger den personen då. Jo, men så är det. Så bör man förklara. Det är precis så Paulus agerar i första Korintherbrevet. Han tar dem på allvar. Ni är ju intagna bland de fullkomnade. Och jag talar vishet med er. Och ni lyssnar. Men de inte bara lyssnar och försvarar sig, utan de måste ju då också tänka om och fördjupa sin omvändelse. Jag tror jag sa vid något tillfälle att Paulus retorik är i mångt och mycket uppbyggt på hur han önskar att det skulle vara. Kom ihåg att jag berättade det. Men det är inte bara, alltså han önskar hur det skulle vara. Han talar i den med att han önskar, alltså han vet ju att det är så innerst inne. Han önskar att det ska förverkligas. Det som redan är givet i Kristus. Vi läste det i första kapitlet, vers 5. Ni har ju fått all rikedom i tal och vishet och så vidare. Ni har ju fått det. Men ni uppträder inte därefter. Och så använder sin undervisning. Jag kan tänka mig att här kanske finns en del, slår det mig nu, av hemligheten till den där kraften i hans undervisning. För på det här sättet så tar han ju oss människor på allvar. Och han håller oss högre än vad vi själva håller oss. Han lyfter de man talar till.